Glutenpodden produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree, Hans och Greta Glutenfritt hantverksbröd, Friggs glutenfria majs, ris, kikärts och linskakor och Semper glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment.
När jag var 4 år och fick min diagnos, då var jag så otroligt orolig när det kom till mat.
Yes, hur då?
Men jag var så här, rädd för att äta saker jag inte var helt säker på var glutenfria och liksom avstod hellre än att testa.
Jag förstår. Vi får jättemycket olika liksom, samtal och mejl från föräldrar som är oroliga just när deras barn får celiaki. Så jag bara, shit, vad ska vi göra nu? De kan typ inte äta hälften av all mat längre. Hur ska vi få dem att äta? Det blir jätteklurigt.
Ja, och det här har vi tagit fasta på, för vi har bjudit in en barndietist som är superduktig på just det här med hur man hanterar just föräldrars oro och framförallt kopplat då med barn till celiaki.
Ja, hur får man barnen att käka mat?
Ja.
Vasiliki Karadjani har vi med oss här.
Och jag heter Smilla Lok och med min sida så har jag Linus Engqvist-Rickert som är ombudsman på Celiakiförbundet och expert på celiaki.
Ja.
Det här är Glutenpodden.
Nu kör vi.
Ja.
Välkommen hit, Vasiliki.
Tack så mycket. Jättekul att vara här med er idag. Hej.
Så kul att du är här.
Ja, detsamma. Jättekul att vara här.
Vi har så mycket frågor. Vi har så mycket frågor. Jag har så mycket frågor. Också lyssnarna har massa frågor.
Vad spännande.
Ja, vi har ställt frågor till, på Instagram innan. Och lyssnarna har fått skicka in vad de undrar till en barndietist som kan mycket om det här med celiaki. Så jag tänker att vi börjar direkt med en fråga från en lyssnare.
Ja.
Och då har vi, ska se att jag säger rätt här. Sara Louise J säger, kort och gott, hur får jag mitt barn att äta?
Jaha.
Det är en stor fråga.
Stor fråga. Egentligen så är det bara att ta det lugnt från början. Mm. Mycket stress hos föräldrarna blir stress för barnen själva också. Man upplever liksom att det här är ju en utmanande situation. Är det något som är fel på mig? Börjar barnen omedvetet kanske känna. Så det, nummer ett så är det vara lugn. Barnet kanske är i en fas och kanske den fasen kommer gå över. Ser vi att den här fasen förlängs med tiden och kanske till och med tillväxten påverkas, då är det viktigt att fokusera lite mer och se vad det här barnet äter egentligen. Och är det verkligen att barnet äter för lite? Och om jag, vad är det här barnet äter för lite av? Sen så föräldrarna kan alltid utgå som bra exempel. Så ja, barnet ser vad vuxna gör och försöker imitera. Så de ser, trots att de inte äter direkt och tar med handen och vill smaka och är så glada och piga till att prova nya olika smak hela tiden. Det sitter liksom med tiden lite.
De ska ju lära sig ganska mycket, barnen.
Ja.
Så det här är ju som en sak som de ska, vissa barn vill sitta och titta på mat för att så här se, ja men det där kanske verkar gott.
Mm, precis. Det känns tryggare och tryggare med tiden. Mm. Så exponering utan press är också en bra strategi som funkar, men då bör man ge lite tid för det.
Mm.
Exponera 15-20 gånger har studier gjort så visats att det är minst 15-20 gånger ett barn behöver se ett nytt livsmedel. Och det är helt normalt. Det är inte, vi pratar inte om matvägran där barn eller något speciellt.
Vem som helst egentligen.
Ja. Ja. Tills man känner sig lite trygg. Där med den åldern vi pratar om. 2, 4, även 6 år gamla. Även ibland äldre barn. De känner sig avvaktande.
Tänk om man jämför lite med typ insekter som är ett protein som växer. Tänk, de flesta kanske inte direkt bara hoppar på det och käkar det.
Nej.
Man kanske först vill liksom känna sig bekväm.
Du menar vi vuxna?
Ja, jag tänker det.
Precis.
Även vi kanske kan vara lite så här småkrångliga ibland med nya grejer.
Ja, men absolut. Det är exakt samma sak som du säger. Hur skulle du uppleva om du skulle få på din tallrik liksom en insekt? Du skulle varsågod servera och äta något helt nytt. Mm. Något som du aldrig hade tänkt smaka. Mm. Eller aldrig hade tänkt att det är ätbart. Det går att äta.
Den här omställningen, tänker jag, från om man inte hade celiaki först och sen får man veta det. Vad brukar vara dina liksom tips och tricks då?
Ja, men då är det primärt är det att öka kännedom av produkterna som innehåller naturligt gluten eller kan innehålla gluten. Och där börjar det bli mer utmanande. Det är inte, men ja, jag undviker vanligt bröd och pasta och pizza och övriga deg. Men vad händer när man blir bjuden på godis? Vad händer när man är på kalas och då barnet är ju 7-8 år gammalt och kan inte själva avgöra vad är bra? Fast mer och mer så blir det barnen mer liksom angelägna.
Precis, jag märker också att många föräldrar som pratar med mig säger att deras barn är väldigt, väldigt duktiga. Fast de kanske är så här 6-7 år gamla.
Ja.
Så kan de ju bara, nej men det där innehåller gluten. Det där kan jag inte käka. För att de får den kollen för att de själva liksom, man får ett intresse också att skydda sig själv.
Det kommer jag ihåg när jag var liten och fick min diagnos. Men för mig var det nästan att det blev för mycket. Alltså jag blev jätteorolig när jag var liten. Och jag tror att det är för att mina föräldrar blev oroliga. Det är ett klassiskt exempel i min familj att jag någon gång, vi skulle ha fredagsmys och så hade vi dukat fram massa saker. Och sen så skulle jag bara komma med filmen, alltså det var det fodralet in till vardagsrummet. Och sen så hittade min pappa mig stående och läsa, letandes efter liksom innehållsförteckningen på filmen. Ja. För jag är så van vid att vi måste veta innan så här, om det är glutenfritt. Jag var nog extra rädd. Är det vanligt att man är liksom rädd för gluten?
Ja, rädd och ledsen. Det har varit flera gånger där in i mottagningen barnen börjar gråta när jag börjar berätta. Nej, det här kanske inte är så bra eller det här är inte så säkert att välja och äta. Så barnen förstår inte riktigt att nej, men det finns ju alternativ. Mm. Utan för att vi börjar prata direkt från förbud och nej, inte det. Då barn blir jätterädda och oj, vad är det här som är så speciellt med mig som jag får inte äta det och jag får inte äta det och börjar gråta och då känner jag liksom att fokuset blir helt annat.
Väldigt negativ känsla liksom
ja,
bara.
Precis.
Ja, vad spännande. Så att man kanske istället då ska lyfta fram det man kan äta.
Exakt. Och det är någonting som vi bör jobba aktivt med när vi fokuserar på vad är det som är bra, vad är det som är näringsrikt. För att egentligen, utöver flera glutenfria livsmedel och produkter som kommer mer och mer ut i hyllorna, är ju verkligen väldigt näringsrika. Och vi missar dem.
Vad kan det vara för produkter?
Ja, nu tänker jag direkt om olika mjölsorter till exempel. Mm. Som bovetemjöl, eller teffmjöl, eller quinoa, eller bönor. Och mer och mer så kommer liksom mjöl från bönor och olika produkter som tar med sig all näring som finns i de varorna och livsmedel naturligt.
Mm. Jag uppmuntrar ju alla våra medlemmar att prata med dietist. Både som liksom vuxna och även då, alltså föräldrar som har barn. Just för att det är lätt att utesluta själva glutenet ur kosten. Men alltså att få det näringsriktig är ju inte lika lätt.
Mm. Men är det så? Alltså att det inte är lika lätt att få näringsriktig glutenfri kost?
Ja, jo, ja och nej. Jag tänker lite på de här glutenfria vanliga produkter och vad de innehåller. Ja, de är ju lite mer näringsfattiga, inte alla, men i princip det som lätt går att hitta är ju mest baserat på vetestärkelse kanske. Det finns alltid lite extra tillsatt socker och olika stärkelser från glutenfria källor som jämfört med andra livsmedel som man kan ersätta eller blanda ihop och sådär. Så ja, man kan säga att det finns ju marginal för förbättring. Mm. Men tack vare att det finns intresse och livsmedelsföretag är ju också väldigt intresserat till att göra bättre produkter med tiden bättre och bättre, så märker jag själv att ja, men det blir ju, det kommer ut liksom i hyllorna igen saker som är avsevärt att testa.
Det är så spännande, för glutenfritt anses ju ofta vara en nyttig idé. Alltså så här, om man vill bli nyttigare som vuxen kanske, så börjar man äta glutenfritt.
Ja.
Då är det så spännande att höra att det är till och med näringsfattigare vissa grejer.
Ja.
Vi har en fråga, tänkte jag slänga in här. En lyssnarfråga som är från Majdanakik, typ. Någonting, ett Instagram-namn. Kan man vara säker på att barnet får rätt mat i skolan och att det inte blir något med gluten i som de serveras?
Ja, pratar vi nu om ett barn som har fått diagnos celiaki, då brukar läkarna skriva intyg, läkarintyg som ska skickas till skolan för att då är det ett krav att barnet får glutenfri kost i skolan. Och till och med senaste tiden tror jag att reglerna om vem ska få de här intygen är väldigt strikta. Och då krävs det att en celiakidiagnos är ställt. Och då är det inga konstigheter att barnet får sitt intyg som ska lämnas i skolan. Mm. Sen så det kan bli så att ja, men absolut, vi är människor och det kan på slump sker saker och ting i skolköket. Men som regel så är det väldigt, skolpersonal är väldigt bra utbildat och väldigt försiktiga med det.
Jag ska säga, generellt så är det så. Men sen är det tyvärr det vanligaste folk hör av sig om, det är just skolmaten, att förskolan eller skolan, att det blir fel när de inte har koll. Och då kan det vara att man har som havreprodukter som inte är glutenfria i maten, för man tänker att havre är glutenfritt. Eller att man inte tänker på att havre, eller vetemjöl alltid har gluten i sig. Att man kanske tänker att man har lite vetemjöl.
Precis.
Kanske i en panering. Och tänker att det är inte bara, jag har ju liksom minskat, jag har bara en tredjedel så mycket. Och tänker att då är det ju glutenfritt. Och kunskapen är ju tyvärr inte så hög alltid hos de som lagar maten. Även om de allra flesta, skulle jag säga, har väldigt bra koll.
Hur en förälder kan vara säker att barnen får glutenfri kost i skolan, det sker genom bra kommunikation, tänker jag. Att om föräldrarna tar kontakt med skolan och bryr sig, har bra kontakt med mentorer och läraren och även köket och kanske vara noga med att ha det intyget och leta lite efter och varifrån maten kommer. Är det någon stort företag som levererar mat eller är det någon skolkök någon chef i köket som man kan prata med och påtala och få lite känsla själv också. Inte via tre personer och tredje partner som ska tala om vad det är, utan om man själva, föräldrar, om de är engagerade, om de känner sig att de är oroliga.
Jag tycker det är jättebra tips just att engagera sig. Och helst tidigt så att man kan engagera sig trevligt och inte i sista sekund när man blir jättearg. Ja. För då är det svårare för folk att lyssna när man står där och skriker. Utan så här, börja direkt liksom när barnet börjar och så prata med. Skaffa en bra relation med de som har hand om maten.
Exakt, exakt. Bra relation och kommunikation. Mm. Från början.
Men ni pratade nu om det här med glutenkänslighet och liksom hur man upptäcker att ett barn har celiaki och så. Kan du inte berätta mer om det? Vad är liksom oftast, när kommer barnen till dig så att säga, och vad har de för symptom och hur upptäcker du att man har celiaki?
Jag upptäcker inte det. Nej. Utan ofta så när jag träffar ett barn som redan har fått diagnos celiaki, då är jag säker att vi pratar om celiaki och fokuset är ju glutenfri kost och utbilda, informera, säkerställa att föräldrarna och själva barnet, beroende på ålder, är bra insatt i ämnet och vad man ska välja och vad man ska undvika. Men det kan ju också hända att föräldrarna kommer oroliga eller kommer bara via barnavårdscentral till en dietist på remiss eller som sagt söker själva för att barnet inte äter, har lite diverse ont i magen och tillväxtkurvan har börjat plana lite grann. Mm. Men som sagt, innan de har besökt läkare är det vanligt att de söker direkt från dietist via någon barnavårdscentral på grund av dålig tillväxt.
Ja, vi kan säga att vi gjorde en SIFO-undersökning i våras på alla våra medlemmar och frågade lite grann om hur de har fått diagnos. Och då sitter vi just på föräldrarna till barn under 18, hur de har fått diagnos. Och då såg vi att hälften av föräldrarna är de som själva har tagit initiativ till att utreda sig. Nej, där liksom då vården inte har snappat upp det här, utan att föräldrarna har fått själva gå till en dietist eller be läkarna om att utreda det här nu, för att vi misstänker det.
Precis, ja. Det börjar ge symptom och det börjar synas, eller hur menar du? Det börjar symptom och tillväxtmässigt.
Men jag vet att, eller jag har i alla fall fått höra när jag var liten, typ 4-5, när jag fick min diagnos, att jag var väldigt så här, älskade godis väldigt mycket, typ. Alltså väldigt sockerperson. Och att jag sen, alltså när det liksom blev värre och värre, att jag till slut slutade vilja ha sötsaker för jag fick sånt i magen hela tiden av allting. Uh-huh. Och det var då typ min mamma bara, något är fel, Smilla vill inte ha godis, nu måste vi kolla upp det här.
Och lösa.
Exakt. Men är det vanligt att barnet själv börjar avstå från gluten omedvetet för att man, kroppen känner av att det är fel, typ? Förstår du?
Ja, jag förstår frågan, men den har jag inte själv stött på. Jag kan tänka mig, det är väldigt naturligt att när barnen får ont i magen, de slutar äta generellt. Mm. Och då blir det liksom saker och ting värre, för att man har ju såklart mindre matlust. Mm. Och kopplar man det, men nu har jag ätit en stor måltid, eller när jag äter hemma på kvällen, mammans gryta, då får jag ont i magen. Mm. Då blir det mindre och mindre populärt att äta grytan hemma, hemlagat.
Jag tänker, om det då är ett barn som undviker mat för att man märker av att må dåligt av det. Hur liksom, ska jag säga, får man tillbaka lusten till att äta för de barnen? För det är ju inte matvägran. Man vill ju inte undvika det för att man är, liksom, är misstänksam mot det för att det är något nytt. Utan det är för att man så här, ja, har käkat pasta och mår dåligt varje gång. Hur vågar man äta det igen sen?
Det är också en fråga. Att man bör ta det lugnt från början för att inte pressa barnen. Jag börjar med det som man kanske bör inte göra. som är ju press och prata om det. Att du behöver äta det här för det här är bra för dig. Du måste äta. Det går inte om du inte äter. Det ställs ganska många krav på barnet och Speciellt om barnet inte mår bra utav att äta just den livsmedel eller som sagt här associerar det med något väldigt negativt. Det kommer bara eskalera och bli värre och värre för att vi betonar det som är negativt. Egentligen är det bara att slappna av och neutralisera den hela processen och maten och att men liksom, det här pasta, nu är det ingen fara, nu är det glutenfri pasta eller nu, vad det kan nu vara. Och bara neutralisera, inte pressa utan låt barnet upptäcka själv steg för steg tillbaka till den gamla vanliga. Ja, i sin egen takt.
Men ska man bara ställa fram maten då och sen inte göra någon big deal av det? Eller
ja, men precis. Mm. Ställa fram maten och säga varsågod, middag är idag. Och det är ju bra mat, det är glutenfri om vi pratar om glutenfria nu produkter. Och om vägrar barnet och inte vill äta det ändå, då blir det okej. Okay. Då kan vi säga att du får komma tillbaka på bordet lite senare eller ha något annat som är del av den måltiden som går att äta separat och inte blandas med just det livsmedel som är problematiskt. Och då kan vi erbjuda eller tillåta barnet att välja just det livsmedel som känns tryggare.
Så ha lite valmöjligheter.
Exakt. Liksom. Ja. Som en annan dietisk kollega som jag uppskattar jättemycket. Sara Ask, får jag säga namnet? Ja. Sara Ask som är väldigt duktig dietisk kollega och jag brukar alltid läsa hennes böcker och få lite inspiration och vad jag kan ta med mig i samtalen med föräldrarna. Hon pratar mycket om det här taco-modellen.
Ja, berätta mer om den, för jag har hört om det här.
Du har hört också om det här.
Alltså för att jag
har du hört?
För att jag skulle göra research på vad vi skulle fråga dig om.
Ja, så, roligt.
Så hörde jag, såg att du hade tallriksmodellen versus taco-modellen.
Exakt. Om man tänker lite, hur gör vi tacos på fredagar? Ja, men alltså serverar vi lite olika saker på olika skålar. Och då får vi kanske välja hur mycket vill vi ha och vad vill vi ha. Och kombinera lite hur som helst egentligen. Då blir det god ändå och bra. Och då har vi en viss variation också i det. På exakt samma sätt kan man tänka när man gör middag. Det behövs inte allt vara blandat i en och samma tallrik. Utan vi kan ställa lite olika saker bredvid. Ja. Och erbjuda det här modellen av taco. Inte bara med taco-relaterade livsmedel och tacosås och guacamole. Liksom. Men det kan vara lite vad som helst. För att barnen tycker om att ha friheten att välja vissa saker. Fast då kan vi, eller vi föräldrarna, styra vad är den som erbjuds i skalarna. Det brukar vara att barnen tycker om att äta lite mer torrt. Det är inte regel, men det brukar komma upp att men barnen tycker inte om så mycket kladd och sånt där. Så okej, då ställer vi lite torra saker runt omkring. Och det behövs inte bara kyckling nuggets. Men det kan vara andra saker också som kommer uppskattas.
Men om de tänker då till exempel om man serverar spaghetti och köttfärssås och kanske någon grönsak och barnet inte vill ha pasta. Blir det inte ett problem om barnet bara äter köttfärssås hela tiden?
När blir det ett problem? När blir det problem? Ja, om barnet har generellt svårt att få i sig tillräckligt med energi, då skulle det bli problem. Annars köttfärssås är ju väldigt näringsrikt alternativ. Men om vi utesluter jämt en grupp av livsmedel, är det ett livsmedel som är baslivsmedel annars för barnets kosthållning generellt. Och det brukar det avgöra ganska mycket av hans dagliga energiintag eller hennes dagliga energiintag. Då kan det bara bli ett problem. Fast det finns alltid saker vi kan ersätta med som kan ge lika lätt troligen samma mängd energi och kompensera.
Och vad brukar vara de livsmedlen som barnen helst undviker och vad brukar man kunna ersätta det med? Har du några tips? Liksom?
Ja, det favorita livsmedel, eller min favorita livsmedel jag bemöter när jag pratar med barnen och föräldrarna så är ju fisk, grönsaker, ja, grytor och soppor och blandade saker. Och speciellt om vi pratar om fiskgryta kanske, med broccoli och ärtor kanske inte är den bästa favoriten. Men däremot broccoli i sig som grönsak uppskattas mer och mer när det serveras som det är lite knapprigt och krispigt.
Okej, så råbroccoli.
Ja, det kan vara lättare att få barnet bli mer och mer bekant med det och tycka om det om vi serverar det på det viset istället direkt inne i en gryta.
Skär upp spinat. I små bitar då?
Skär upp i små bitar, precis. Salta, peppra, ha lite men en dipp lite bredvid som är lite rolig för att barnen kan experimentera och dippa i om de vill.
Mm. Jag såg att du pratade någon gång om så här, typ matmuffins och sånt där. Kan man liksom göra... Är det ett bra sätt att få in kolhydrater?
Absolut. Kolhydrater och grönsaker och frukt om där problemet eller matvägen, speciella preferenser ligger. Om vi har lite svårare och mer utmanande att få ett barn att äta bra med grönsaker, då kan man kanske undersöka lite vilka grönsaker har vi lätt att riva, koka, mosa och blanda i favorita annars matval som lite... bakelser och sånt, så finns det flera recept man kan använda. Morötter, zucchini, sötpotatis och även matiga muffins som broccoli och ost. Ost gör man ganska mycket och maskerar smak och sånt. Så man kan
lura barnen så mycket man kan.
Lura lite,
Jag har två små barn, 4 och 2 år gamla. Smoothie, det är det tipset jag får för att liksom få i dem allting och typ hälla i olivolja och grönsaker och sen jag brukar ha kakao för att det ska se ut som chokladsmoothie.
Jättesmart. Allt som går att dricka, precis, allt som är flytande går att skälla i ett glas, kan i princip komma in lite lättare. Och speciellt när de smakar gott och det är bekant så kan man maskera igen ganska mycket. Och det finns en hel del grönsaker, om vi pratar om grönsaker, som är ganska neutrala i smak. Och det kan vara spinat, det kan vara även små mängder broccoli, grönkål, väldigt näringsrika och liksom mycket mineraler och fiber bland annat som kanske barn med celiaki och bland annat barn generellt har problem att få i sig tillräckligt med.
Vi har en till fråga som jag tänkte att vi ska ta. Vilma Kronqvist skriver, men hur håller man motivationen uppe för att barnen ska vilja äta glutenfritt?
Jag tror det är genom information att få barnet med tiden förstå det här är ju allvarligt och det är inte en preferensfråga eller något som vi gör under en månad och sen får du äta vad du vill, utan att få in budskapet att det här är ju nu ett sätt att leva med och det är inga konstigheter egentligen, för att det är överallt så i samhället och du kommer ha kurskamrater i skolan som, eller klasskamrater i skolan som också behöver glutenfri kost och titta, här finns lika mycket stort utbud och det här är ju väldigt viktigt för att annars får ont i magen. Och du växer inte bra. Och du, men det här är ju svårt att sitta och resonera med ett litet barn. Så att försöka resonera kanske funkar inte ibland. Så man behöver ju kunna acceptera det också. Och om det inte funkar bara via resonemanget, då behöver vi hitta lite andra sätt att säkerställa att barnet får glutenfri kost. Samarbete med skolan, samarbete med övriga familjen, andra föräldrar som är föräldrar till kompisar, klasskompisar. Och det är jätteviktigt att kunna kommunicera med andra runt omkring.
Men är det bra att liksom försöka prata med barnen och få dem förstå så tidigt som möjligt? För de ska ju leva med det då, som säger, resten av livet.
Precis.
Vi vill välkomna Laila som ny sponsor till Glutenpodden. Och Lailas, de vill göra det enklare att baka glutenfritt. Så de har tillsammans med Celiakiförbundet och Celiakipanelen tagit fram 3 helt nya bakmixer. Det är gyllene frallor, söta bullar och sega cookies.
Det är jätteroligt att vi har haft ett samarbete med Laila som tagit fram det här liksom med enkäter och med liksom våra medlemmar som har varit med att testbaka och liksom kolla och ge feedback på utseende och smak och allt möjligt. Så att med de här bakmixerna behöver du bara tillsätta några få ingredienser och få sig en deg som är enkel att arbeta med. Och degarna passar bra att baka tillsammans med barn också.
Så bra! På lailasglutenfria.se hittar du inspirationsfilmer och instruktionsfilmer.
Tack Lailas för att ni ger denna podden möjlig.
Och för bakmixerna.
Som medlem i Svenska Celiakiförbundet har du tillgång till en medlemsapp med rabatter och erbjudanden på glutenfri mat. Men för att du ska känna dig både speciell och utvald är det såklart inte en app för vem som helst.
Och det är invite only.
Det är det faktiskt. Så om du inte redan har appen, kontakta Celiakiförbundet på info@celiakiv.se så får du hjälp med inbjudan och att ladda ner appen.
Jo, i den här appen, där kan man också välja om man vill ha Celiakiförbundets medlemstidning fysiskt eller digitalt. Och fysiskt, det är lite gammeldags nu för tiden. Alltså det är ju skönt att kunna läsa direkt bara i sin telefon. Och om du väljer att ha tidningen i din app, då kan Celiakiförbundet spara några kronor per tidning och kan då lägga dem på andra saker som till exempel den här podden eller att vaska fram ännu bättre erbjudanden, vad vet jag. Så bli medlem och ladda ner appen.
Men det var, alltså, jag har så mycket mer frågor egentligen, men tiden springer iväg. Vi måste börja runda av snart. Har vi en sista fråga?
Jag tycker, vi har en fråga, en erfarenhet från en förälder som jag har, ja, som jag tyckte var lite intressant. VNJA Svensson, 7. Alltså, jag tycker att ingenting smakar som förut, inget är gott. Jag tänker just den här känslan då. Många vuxna som får diagnos liksom, tappar ju hela sin kosthållning. Liksom, allting blir äckligt för man ska inte äta någonting längre. Men många barn får ju diagnos när de har så här, lärt sig vilken mat de tycker om och vad de gillar och sådär. Hur gör man då? När barnen verkligen så här liksom bara vill ge upp.
Det är det som man bör börja från början igen. Eller hur? Att upptäcka världen. Ja, och det krävs ju tålamod. Det är en tidsfråga igen, att vänja av och vänja till något nytt. Det tar tid och det är bra att acceptera, det kan ta tid. Att inte förvänta sig att allt ska lösa sig inom en dygn igen. Allt ska bli bra direkt och man ska äta allt nytt. Och så det är igen samma ämne som kommer upp, att man behöver slappna av, ge tid och ha... Vara öppen för att testa nytt. Söka själv men även få bra tips och ta till sig att ja, det här kan jag prova. Nej, det här kan jag prova också. Det kan jag prova. Vara öppen till att prova nytt. För man vet ju aldrig vad kan man hitta. När man får, alltså, det kan vara något väldigt spännande för en att prova och fastna i. Som är väldigt lämpligt, alltså glutenfritt och väldigt näringsrikt. Där lägger jag fokus på. Eller ska inte bara glutenfritt utan näringsrikt också.
Ja, kan man säga till ett barn som precis har fått sin diagnos, om det är så där allt är äckligt, inget smakar som man får ut, att kan man unna det barnet lite extra kakor till exempel för att den ska få upp intresset för mat liksom? Eller?
Ja, inte att belöna med maten så, utan att ställa fram bredvid. Några livsmedel kanske smakar bra som vanligt, ett par eller flera, då kan vi använda dem som anknytning till introducering av nya smaker och nya livsmedel. Så servera bredvid, inte om du äter det här nya så kommer du få de glutenfria kakorna, inte direkt så, utan men igen tillbaks till taco-modellen. Bredvid ställer vi olika saker, det är lika bra om du smakar av det här för att det passar nu i middagstillfälle eller det passar till frukost att äta det här också. Det är ju, ja men vadå, det är frukostmat. Om ett barn är rädd att äta något nytt och inget smakar bra, så bör vi hitta de baslivsmedel som barnet ändå äter och det är okej, de är glutenfria, de kan vi använda dem som en brygga till att introducera nya, inte som belöning direkt.
Men exempel, vilka skulle man kunna tänka sig då, liksom bara så att man kan få någonting handfast, om barnet typ gillar, ja, vad gillar man, Smilla?
Jag har inget barn. Hallå. Nej, jag vet inte, men vad gillar man? Pasta typ?
Ja.
Ja, och då menar ni att köttfärssåsen smakar äckligt då, om man har fått sin gluten, alltså celiakidiagnos.
Pasta
eller?
Kanske smakar illa för att man tycker man är van liksom vid glutenpasta. Brödet kanske är äckligt för att man är van liksom vid sitt så här gluteninnehållande bröd, och sen nu så får man ett bröd som man inte alls gillar och som kanske föräldrarna har försökt baka själva. Det finns ju många så här olika lager på det här, om man ska göra nyttigt. För man kan ju göra nyttigt om man bakar hemma. Tänker, det är lättare att få till ett väldigt nyttigt bröd, för då kommer man i då, som du säger, liksom, ja, morötter eller vad man vill ha i för någonting.
Precis, och fröer kanske som inte är så populära hos små barn.
Precis.
Och det är mörkare än vanligt, och varför är det mörkare än vanligt och barnet inte tycker om att det är mörkt och fullkorn och så. Det är oftast det. Jo, men då är det inga problem. Då kan man kanske vända sig till glutenfri müsli till exempel, som är motsvarande till bröd, eller till glutenfri knäckebröd om vi har lite lättare att få in det, eller tortillabröd som är bekant. För att annars energimässigt och näringsmässigt per 100 gram produkt. Så alltså, de ligger ju ganska nära och egentligen finns det inte så stora avvikelser i vitamininnehåll, mineralinnehåll. Fiberinnehåll kan variera, men vi får ju fiber från olika, alla andra olika eller flera olika livsmedel också. Så det är inte bara ett livsmedel som avgör helheten. Nej. Det är helheten vi bör fokusera.
Så om man ska sammanfatta alla tips här idag så är det framförallt var lugn och var inte stressad och erbjud många alternativ.
Exakt, att börja med att vara lugn och tänka vad är nästa steg, vad kan jag göra, varför? Försöka tänka varför barnet har dålig aptit.
Mm.
Kan det vara för att det har varit en väldigt liksom krånglig period med mycket magont och ja, magbesvär, generellt förstoppningar det eller vad det kan vara. Ja, det är väldigt naturligt att barnet kommer vägra lite mer då. Eller är det en längre period där man fastnar på bara 10-15 livsmedel och bara det, då kan vara en mer allvarlig anledning till att söka vidare. Sen man kan alltid söka vidare och ja, bara ha någon att bolla med, dietist eller ja, men läkare som kan hänvisa vidare om det inte är någon läkarrelaterad fråga. Så att bolla med någon och säga så här äter mitt barn, vad tycker du? Och då kan vi, dietister brukar använda en matdagbok, flera dagars matdagbok man kan skriva tillsammans med föräldrarna och samarbeta med förskola och personal där barnet äter. Och då får vi den matdagboken och så kikar vi, ja men det är inte bara pasta och köttfärssås som du berättar att ditt barn äter, utan faktiskt barnet äter också mejeriprodukter och äter det här broccolin i skolan för att de tycker om hur skolan serverar broccoli. Mm. Men hemma är hemma och där äter vi inte och där försöker vi förhandla på ett annat sätt när det gäller mat.
Mm.
Och då får vi en helhetsbild och då kan vi antingen ge tillbaka en lugnande besked till föräldrarna eller om det är någon som vi verkligen ser att det dyker upp eller ja, sticker ut i den matdagboken som vi brukar beräkna en ungefärlig mängd av energi, protein och vitaminer och mineraler barnen får i sig. Då förklarar vi åt föräldrarna och säger så här ser det ut. Vi behöver för mer protein, vi behöver för mer energi. Och då försöker vi tillsammans hitta en bra lösning.
Ja.
Vad tycker föräldrarna? Och barnet, det är väldigt att engagera själva barnet.
Mm.
Fråga, vad tycker du om att äta? Berätta, vad känner du redo för att fortsätta eller testa om du känner dig redo att testa för nytt?
Gud, vad otroligt många bra tips har kommit. Ja. Jag känner mig peppad för att få barn som har celiaki.
Och matvägar.
Exakt.
Wow.
Nej, men, tusen tack för att du kom hit verkligen.
Tack själv.
Och tack jättekul till våra lyssnare som har lyssnat på det här avsnittet.
Ja, tack så jättemycket.
Om man har frågor och så får man ju jättegärna mejla Linus.
ombudsman@celiaki.se.
Och om man frågar mig så kan man kontakta mig på Instagram, på DM, på smilla.glutfrittliv. Och så ska man ju prenumerera på podden såklart.
Det ska man göra.
Så man får notis när det kommer en ny.
Sen kan man gå med i förbundet också.
Ja.
Det vill jag verkligen rekommendera alla att göra.
Ja.
Så att vi kan göra fler poddar. Och så att vi kan ha så mycket medlemmar som möjligt i ryggen när jag förhandlar med politiker eller myndigheter eller företag eller vad det nu kan vara. Så att allting blir så mycket bättre.
Så bra. Tack för att du kom och tack för att du har lyssnat.
Tusen tack.
Tack så jättemycket.
Tack, ha det bra. Hej.
Hej då.
Glutenpodden produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria, glutenfree. Hans och Greta, glutenfritt hantverksbröd. Friggs, glutenfria majs, ris, kikärts och linskakor. Och Semper, glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment.